Vi kör igång och vi säger hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fairway med Olsson och Blixt. Och det är jag som är Olsson.
Och det är jag som är Blixt. Idag så ska vi ju prata om träning och golfträning, vilket är ju väldigt hett nu i början av säsongen, eller hur Jenny?
Absolut. Träning på alla sätt och vis, både fys och sving och mentalt kanske.
Ja, så jag är jätteladdad på att få lite tips och tricks av dagens gäst. Idag har vi en gäst med oss, vilket är jättekul. Det är expert inom framförallt golfträningen som vi ska prata om idag. Så det känns ju... Ja, jag behöver verkligen lite tips och tricks, känner jag, inför den här säsongen. Jag ska satsa lite hårdare. Och tappa lite här. Vad ska jag fokusera på? Vilket upplägg är bra? Alltså, hur ska jag tänka? Så det, jag är skittaggad för att höra vad han har att säga.
Och jag som ska komma igång igen efter ett lite längre uppehåll är också riktigt taggad på att få igång liksom drillsen. Vad ska jag fokusera på? Vad är viktigt för att liksom komma rätt från början?
Ja, det är ju lätt att man liksom är övertaggad i början, a.k.a. me, myself. Och sen så börjar det gå lite dåligt och så börjar man komma in och så börjar man göra samma övningar som man gjort tidigare. Det går upp och ner under säsongen och sen så i slutet så står man där så har det liksom inte egentligen hänt så mycket. För att man har egentligen bara gjort samma sak som man alltid har gjort. Så att jag tänker att jag ska få lite inspiration också för att kanske göra förändringar också inför den här säsongen.
Mm, det tycker jag låter jättebra.
Bra, men ska vi ta in gästen?
Det gör vi!
Då välkomnar vi in Max Persson.
Tack så hemskt mycket, tack så hemskt mycket.
Varsågod, men det är vi som ska tacka. Du är ju en gedigen golftränare, youtubare, poddare, kursare, ja, allt, eller så?
Ja, i golfbranschen just nu undrar jag det med stundtals. Jag brukar säga att mitt riktiga jobb är golftränare, men sen gör jag mycket annat roligt runt om också. Vilket bara är en jättekul grej att ha möjlighet att göra.
Absolut. Jag tycker att det är också väldigt spännande att du gör som att du verkligen nyttjar liksom utvecklingen. Vilket många kanske i branschen inte gör. Så jag tycker att det är jättekul att följa dig och se alla saker som ni håller på med där. Nu har ni flyttat till och med. Vart håller ni hus nu?
Sen ungefär en och en halv månad tillbaka så är Sand Golfklubb strax utanför Jönköping den nya adressen för mig och min sambo Anna. Så vi har tagit över träningsverksamheten, både den golftekniska och den fysiska så att säga.
Härligt, utanför min gamla födelsestad faktiskt. Men du Max, berätta, hur kom du så att du blev golftränare från första början?
Ja, jag brukar säga att jag hade aldrig något val annat än att bli golfspelare när jag växte upp. För hela släkten, eller stora delar av familjen spelade. Och jag hittade ju kärleken till sporten väldigt tidigt och spelade mycket under junioråren. Och sen blev jag äldre och liksom alla golfare där så var väl proffsdrömmen väldigt, väldigt stor. Så jag vill leva på det här, jag vill spela professionellt och allt vad det innebar. Men jag har väl konstaterat för mig själv, ärligt så här i efterhand, att jag var aldrig bra nog till att börja med för att leva på det. Och framförallt avskydde jag att träna, brukar jag alltid säga. Jag älskar att vara ute och spela, jag älskar spelet och alla utmaningar som det ger. Men de här timmarna ut och in på driving range eller på träningsområdet, de var inte jag ville att göra helt enkelt. Och då var det ju, jag ville fortfarande vara kvar i golfen och älskade sporten som sagt. Och då blev nästa steg, i och med att jag var ganska tekniskt intresserad redan som spelare, att titta närmare på tränaryrket. Och det började direkt efter gymnasiet och sen har det fortsatt liksom.
Det känns, ja, jag förstår det ju som jag sa, att många, men det känns ändå lite så här förvånande, för jag trodde att du skulle vara en så här riktig träningsnörd faktiskt, men det är du alltså inte.
Jag kan träningen utanför golfbanan kan jag lägga ner ungefär hur mycket tid som helst, men på golfbanan väldigt så här perioder. Vissa perioder kan jag träna hur mycket som helst och dunka bollar jättelänge och tycka det är superkul. Och andra perioder inte. Och det är som vilken elitidrott som helst egentligen. Att du du kan inte bli bra på det sättet, eller du kan inte bli bra nog på det sättet. Det är i alla fall min åsikt. När konkurrenterna står, som sagt, långa perioder och gör det året om, och jag kanske gjorde det, ja, den här perioden på året är fantastisk. Jag förstod, jag visste vad jag var tvungen att göra, men jag kanske inte riktigt i grund och botten ville göra det fullt ut. Så det kändes som rätt beslut, och känns fortfarande som rätt beslut, kan man väl säga.
Och det var det nog säkert också, för man ska ju inte egentligen, alltså något som kräver så mycket tid och, som du säger, effort, det måste på något sätt också komma ifrån ett sånt genuint intresse och motivation och vilja. Så det kanske inte var din plats i världen.
Nej, och jag träffar ju fortfarande både naturligtvis för detta duktiga spelare och de unga killar och tjejer som är på väg upp. Och man verkligen ser den här glöden som de har, eller till och med har, i vissa fall har haft, och man fortfarande besitter på ett eller annat sätt. Och jag ser ju, har aldrig sett mig själv i deras skor på det sättet. Och det, ja, jag lämnar det till dem som hade ännu bättre förutsättningar helt enkelt, eller ännu bättre driv för just den vägen.
Och det verkar ju som att du har valt en väg som passar dig alldeles utmärkt nu, måste jag säga. Så det var nog kanske ett bra val.
Ja, jag är väldigt glad över det.
Vi brukar också börja med att checka in, brukar vi kalla det. Vi brukar kalla det veckans handicap. Och nu är det ju du som ska då förmedla ditt veckans handicap. Och då menas alltså, vart i sitt livshandicap, vart ligger man i livet just nu? Eller vart ligger du i livet just nu? Vad är ditt livshandicap?
Just nu är det väldigt lågt, skulle jag säga. Just nu är det bara en massa positiva saker som händer, i och med säsongsöppning eller säsongstart på ny anläggning med nya roliga utmaningar och mycket roliga projekt på gång. Och att få göra det tillsammans med tjejen som jag bor tillsammans med och som jag älskar, det är bara liksom plus plus liksom.
Oj, till och med det. Men du Max, jag tänkte så här inledningsvis att vi ska börja med att avliva några myter om golf. För det finns ju väldigt mycket föreställningar och myter och tankar. Så jag slänger upp några myter eller uttryck, och så får vi höra vad du har att säga om dem. Kvinnor ska spela med damklubbor och män med herrklubbor.
Ja, myt. Man ska spela med klubborna som passar spelaren som håller i dem. Som jag brukar beskriva, det finns ju inte dam- och herrklubbor. Klubborna, liksom bollarna, vet ju inte om det är en man eller kvinna som håller i dem. Men vi kan ha klubbor som är mer eller mindre anpassade efter individen.
Och framförallt skaften kanske spelar stor roll där.
Ja, naturligtvis återigen längd, styvhet, tyngd, allt sånt här påverkar ju, och naturligtvis också vad du behöver hjälp med. Det finns så många aspekter till det, men att göra det så enkelt som dam- och herrklubbor, jag förstår att branschen tog den vägen någonstans, men jag lever ju i den här världen idag, i alla fall i mitt yrke, att men, vi behöver anpassa utrustningen efter individen, precis som vi behöver anpassa svingen efter individen.
Ja, bra. Nästa. Man måste vara stark för att slå långt.
Det var svårt. Det beror på vad mitt favoritsvar i den här sporten. Men det måste vi också definiera starkt igen. Jo, där är det väl, där kanske blir lite svårare. Men nej, du behöver inte vara stark för att slå långt, så säger jag. Inte den klassiska benämningen stark.
Inte som, vad heter han, Bryson DeChambeau då, som la på sig 20 kilo för att...
Nej, jag tycker vi hade ju ett motsatt exempel på honom denna helgen i Will Zalatoris, som såg ut att vara en... han är en 85 och vägde typ 60 kilo, och han dunkade iväg bollen rätt långt också. Och jag tar ju också liknelserna många gånger även på damsidan, hur långt de här tjejerna som är så extremt duktiga och driver ut de flesta herrar på, inte proffsnivå, men på klubbnivå i Sverige till exempel, eller hela världen. Så att,
och så ser man att de är 1,60 långa. Liksom. sista här då. Det är genom det korta spelet som du tjänar flest slag.
Det beror på. men om vi skulle säga en klubbgolfare generellt, jag tycker om att generalisera när vi pratar om golf, det är nog det enda vi kan göra. Och då, många golfare hänger upp sig på, och det kanske är vad diskussionen kommer hamna snart, men mycket av mina lektioner handlar ju om driver, utslag, slaglängd med de olika klubborna. Och när jag sen frågar lite så här fint mellan raderna, men hur är närspelet då, så är det nästan att man vill borsta av sig det. Mm. Och är du den typen av golfare, så du kan slå bollen väldigt kort, men det är fortfarande en väldigt lågt handicap och väldigt låg score om du kan närspelet. Så vi får säga att det faktiskt stämmer Oftast väldigt väl.
Är det en sån föreställning som du möter mycket i ditt jobb?
Det gör jag absolut, det gör jag absolut. Och jag möter väl det i den mån att många förstår att närspel är viktigt, men samtidigt har de en fundering eller en tro på att det finns det som är ännu viktigare. Alltså typ, om min drive inte går 250 meter och det spelar ingen roll om mitt närspel är dåligt, för då kommer jag aldrig ta mig fram. Det vet vi alla att det stämmer ju inte. Men det är ändå den man valt att ha den valda sanningen överst, och sen får närspelet komma som nummer två. Sen är det klart, allt kommer ju i olika grader och nyanser eller vad man ska kalla det, och man måste ju ta sig fram. Men som sagt, jag har spelat väldigt mycket duktiga golfare som knappt kan slå bollen över 100 meter, men ändå spela närmare noll i handicap.
Det är ju väldigt sant. Jag brukar också få folk som, jag hjälper ju till lite så här amatörgolfare med allt möjligt så, både fysiskt och golfmässigt. Och men det är ju ofta som du säger, första frågan man får är så här, men vad vill du träna, vad vill du lära dig mer på, mer av, vad vill du träna på? Det är så här, men jag vill stå längre eller rakare. Det är typ oftast de två enda, skulle jag säga. Det är aldrig någon som kommer, men jag vill sätta mer chip, eller jag vill bli bättre på att chippa eller putta liksom. Det har jag aldrig fått som första svar.
Jag brukar till och med berömma de spelarna som kommer till mig och säger, men du, jag behöver träna på närspel. Eller de som bokar en renordnad närspelslektion. Många gånger när de kommer till mig i alla fall, så började med att jag vill bli bättre som golfspelare. Jag tror att det är svingen, och sen kan jag eller vi tillsammans diskutera, och jag coachar dem lite. Vi kommer fram till att det är nog från 100 meter in, säger vi, där vi har saker att tjäna. Men det finns alltid de här som har den insikten. Ja, men det är nog närspel där jag faktiskt kan tjäna in så mycket slag som möjligt. Men det är tufft. Jag beskyller väl lite proffsgolfen för det. För proffsgolfen är ju någonting helt annat. Alltså, det finns ju en anledning till att Bryson gjorde som han gjorde. Och att, det gäller både herr- och damsida, att slaglängd är viktigt där. Men vi glömmer ofta bort att de är otroligt duktiga på närspelet också.
Men jag tror inte att det är lite så här också, att det är inte lika sexigt. Det är ju kul att du är så här, slå lång från tio. Det är kul att ligga i färg och så här, men det är inte lika roligt. Ja, men jag är jättebra på att chippa.
Men det där följer väl sporter överlag. För se bara parallellerna med tennisen. Jag menar, när Björn Borg och John McEnroe spelade, då var det ju långa bolldueller. Liksom. De kunde stå så här 10 minuter över nät. Och nu för tiden, då är det ju bara liksom service och möjligen någon retur. För att de slår så förbaskat hårt. Och får sån hastighet. Och lite så har ju golfen också blivit.
Men är det någon skillnad att träna män och kvinnor då, tycker du?
Generellt sett så är kvinnor mycket bättre på att se helheten. Alla gånger. Sen upplever jag väl även där att man naturligtvis, den här mänskliga faktorn att jag vill slå längre, ja, men den kommer alltid fram. Men jag har mycket lättare att få en kvinnlig golf för att förstå hur viktig närspelet är än en manlig, eller i alla fall. Jag har mycket lättare att få dem att släppa tanken på att okay, slaglängd kanske inte är allt. Jag kan kanske inom situationstegen övertala en man att vi kanske borde träna på närspel, men samtidigt har man den här känslan kvar av att ja, men jag känner att du vill helst inte träna närspel, utan du vill slå din driver. Medan kvinnliga golfare mycket oftare, ja, men jag förstår vad du säger, vi nöter lite närspel också. Så absolut, där är det skillnad.
Det är väl lite så att generellt så har väl kvinnor kanske inte samma prestige i det där. Att de accepterar liksom att ja, men jag är på den här nivån, och om jag bara vässar på de här detaljerna så kommer det visa sig ganska snart.
Och jag tror att kvinnor generellt där har så mycket lättare att se det här, de här små stegen framåt som framsteg, medan män vill gärna gå ifrån, om jag träffar en 18-handikappare så vill de ner under 10, säger vi som en man, och de är inte nöjda för de tar sig hela vägen till 10 istället för att vara nöjda om man tar sig från 18 till 17, från 17 till 16, 16 till 15 och så vidare. Mm. Och då blir det så svårt att coacha fram resultat, eller ska kalla det. Ja, men om vi tar de där stora kliven hela tiden, så vet ju alla som spelar golf att det sker ju inte riktigt så, utan det kommer troligtvis vara sänkningar med 0,5, 0,4, kanske bara 0,1 åt gången. Men långsiktigt kommer vi framåt, och där upplever jag väl att kvinnor generellt har bättre tålamod med, om man tänker sig resultatet från träning, eller tro på processen som är träning.
Ja, jag tänkte inte på det här. Men jag har tänkt på att just som golftränare, innan vi går in på lite mer tips och tricks och detaljer, så för jag har också fått frågan om jag ska bli det så. Men jag har tänkt på en sak hela tiden. Att, är det inte, för man vet ju själv, man tar en lektion och så väntar man 2 månader eller 1 år, jag vet inte, och så kommer man tillbaka och så gör man liksom så har man egentligen samma fel. Man har egentligen inte hunnit göra så mycket skillnad. Och sen så är det så här, ja men... Det blir som, det är en återupprepning. Du som tränare, tycker, är det frustrerande? Blir man liksom less på att stå där? Ja men du, Gösta eller Anna. Eller, det är ju precis det vi har pratat om nu. Varje gång vi har tränat. Det är ju inte så här, ah, okej.
Okay. Ja, man har ju sådana, visst har man det. Och, jag har väl aldrig tröttnat på dem. Men jag är ju också en person, och jag tror det gäller många till golftränare, vi väljer väl gärna att ta den fighten lite grann också, att om du gör det här för många gånger, att du kommer ta en lektion, jag ser det inte på ett år, så kommer du tillbaka och vi gör samma grej och du förväntar dig resultat, för det är ju ofta varför du kommer och betalar mig som golftränare, att men om jag går till Max, då kommer han hjälpa mig med slicen eller slaglängden, och sen förväntar man sig kanske att 25 eller 50 minuter, då kommer allting vara löst. Och där tror jag väl att våran roll som tränare har blivit ännu tydligare. Många gånger vill jag hellre kalla mig coach än tränare, för jag vill ju se till att du även gör jobbet när du går ifrån en lektion med mig. Jag vill ju hjälpa dig att förstå att, men vi kommer inte ta oss från som sagt 18 till 10 på ett kick, utan vi kommer behöva jobba för det här. Jag beskriver ofta från, som ett spektrum, att du liksom börjar på ena sidan och vill ta dig till andra, men du kommer inte ta det klivet direkt, utan du kommer ta små små steg framåt. Och är du inte villig att göra jobbet för att ta de små stegen, så kommer du troligtvis aldrig ta det hela vägen. Men det är ju en viktig del vi har som tränare, och egentligen allt när vi pratar golfutveckling, att det är en process precis som vilken annan träning som helst. Och vårt jobb som tränare är ju lika mycket att få dig som spelare att förstå att du behöver göra det här jobbet, och om du vill ha de resultaten du vill ha. Men vi kan ju inte hitta någon genväg, även om vi skulle vilja många gånger. Det hade varit jättebra att kunna säga, men kommer Jenny till mig och vill ha en lektion, så kommer jag kunna ge henne 50 meter direkt som kommer sitta i för resten av året. Men det spelar ingen roll om vi pratar golf eller något annat, då måste man jobba för det också.
Men är det inte viktigt också att hitta rätt golftränare just för dig? För jag tänker att det kan liksom bli lite samma sak, att man sådär med att man fastnar med samma frisör alldeles för länge, och att det liksom inte, man kommer inte vidare, man ser alltid likadan ut när man går därifrån.
Jag förstår vad du menar, och jag tror det finns en personlighetsgrej i relationen mellan tränare och elev som jag tror är jätteviktig. Du behöver ha en viss, men det ska funka helt enkelt. Jag har gått till genom åren gått till duktiga tränare som jag på ett personligt plan, vad det nu innebär, inte riktigt kom överens med, eller kanske inte riktigt fick en connection med, och då är det svårt att göra ett bra jobb tillsammans. Medan det finns tränare som kanske är, jag vet inte vad man kallar det, man kan inte betygsätta en tränare kanske, men kanske inte lika välrenommerade, så kan vi säga, som man har ett mycket bättre connection med, och därigenom som för mig som spelare fick jag ett bättre resultat. Förutsatt att man har får chansen, ska jag kalla det. Spelare verkligen ger en chans, och man känner att man har den här connectionen, eller sammankopplingen, eller vad vi kallar det, och man vill arbeta långsiktigt, då tror jag inte, hjälper vi också till att skapa en plan framåt. Så det är både och, men det är klart att det personliga planet är viktigt, och ibland, det känner man även som tränare, vill jag hävda, att vissa spelare är för långt ifrån varandra, kort och gott.
Jag har ett problem nu, för min tränare har flyttat till Göteborg. Hon är Carolina, hon är numera klubbchef på Forsgården. Så att jag är sådär, aha, nu ska jag hitta någon ny här. Hur har du det, Caroline? Har du någon tränare nu, eller?
Nej, jag har ju ingen tränare. Jag har ju knappt någonsin haft en kontinuerlig tränare i hela mitt liv, ska jag säga. Utan jag har ju hoppat väldigt mycket, så jag är ju verkligen så här. Men jag skulle vilja också se skillnaden då, kanske på mitt eget spel, med att ha en kontinuerlig person som ser min utveckling istället för att hoppa. Jag har ju rest och liksom, jobbat på olika ställen alldeles för mycket, så det är mitt eget fel. Men det hade varit intressant att liksom ha någon som verkligen såg sin utveckling faktiskt.
Jag har ju haft, genom mitt arbete, eller speciellt genom arbetet över nätet, och man börjar känna igen det med XP Golf, så jag har gjort lite resor runt om i Sverige. När jag bodde uppe i Östersund åkte jag ner till Stockholm några gånger varje år och träffade spelare lokalt där. Och någonting som jag väldigt fort får som tränare får taggarna utåt, det är ju faktiskt spelare som kommer. Det är en annan sak om det som för dig, Karin, att man verkligen har rest, bott på olika ställen. Av den anledningen byter tränare. Men många spelare jag har fått träffa är ju att jag har varit hos den och den tränaren. Och då reagerar jag ju direkt i den mån att någonstans måste man ju också ge tränaren chansen. Alltså en 25 minuters lektion, det spelar ingen roll om du går till mig eller Pete Cowan. På 25 minuter kan man bara göra så mycket. Långsiktighet behöver kanske inte vara flera år, utan men säg 3, 4, 5 lektioner med lite träning däremellan skulle jag nog säga är minimum för att du verkligen ska kunna skaffa en ärlig uppfattning om tränarens metoder när det kommer till om de lär ut det rätt för dig. Sen kan det nog räcka med en ur en rent personlighetsgrej, att ja, men jag kommer inte överens med honom eller henne på det personliga planet. Ja, men sånt känner man ju ganska fort, men just att utvärdera tränarens, jag vet inte om jag ska säga kompetens eller bara hur de arbetar är extremt, ja, det går ärligt talat inte min syn på det om du bara ger tränaren 25 eller 50 minuter och ingenting mer.
Man ska helt enkelt inte skylla på tränaren att den inte fixar quickfixen och byta, utan man måste ha lite mer ihållig, det håller jag helt med om.
Ja, ja. Sen om du gör jobbet, om du tar ett par lektioner och du gör jobbet däremellan och du känner att ah, men det här är inte det staten jag vill ha, ah, men då och ja. det har jag varit med om. Alltså spelare som man känner att ah, men nu har vi försökt, det här, det, vi får det inte funka av en eller annan anledning, och det är så där.
Men det här med att göra jobbet, det handlar ju mycket om tid, tror jag. Jag menar, golf i sig är ju en sport som alla vet som tar mycket tid, och så ska man klämma in träning däremellan när man kanske bara vill ut och spela. Har du några tips där hur man tränar smart och effektivt?
Jag brukar ju, den diskussionen brukar ofta sluta är att träna på rätt saker. Och det är klart, man får ju ofta den här frågan på ett eller annat sätt av spelare. Men jag har bara 30 minuter i veckan. Jag har bara ett rangepass i veckan. Någonstans måste jag som spelare välja vilken väg vill jag gå i form av, vill jag lägga om svingen, om vi kallar det för det. Ja, men då kommer det troligtvis krävas mycket mer arbete i form av repetitioner och lägga om en omvand rörelse. Då hamnar jag ofta på diskussioner att vi kan, istället för att kanske stå på rangen 10 timmar i veckan, ja, men kan du ta med en golfklubba hem och svinga hemma? Vi vet ju om att långsamma svingar eller svingar vid pauser och vissa positioner kan hjälpa oss att förändra ett rörelsemönster till exempel. Jag kallar det ibland små pass ofta, det vill säga om du kan göra 5 minuter om dagen, men du gör det hemma framför en spegel eller hemma i hallen eller ute i trädgården, där du bara känner det utan att slå bollar. Det kan ju vara guld värt om det är en sån ändring.
Så här repetitionens liksom kraft på något sätt.
Jag menar fem minuter om dagen, det är över en, det blir närmare en timme i veckan. Närmare en timme i veckan. Och över en säsong blir det rätt mycket tid som du faktiskt tränar utan att kanske fundera över det varje gång. Behöver inte vara en timme 5 dagar i veckan på ranchen, för då håller jag med. Då hittar man inte den tiden med allt annat man vill göra. Men sen ska vi också titta på många golfer, för vad jag slutar med, det är att vi tittar på det som faktiskt avgör vad bollen tar vägen. Alltså bollträff. Det som enkelt beskrivs som bollskyddslager, vad är det som bestämmer vad bollen tar vägen? Och många golfare slutade med att vi gör inte så mycket med svingen, utan vi tränar på de färdigheterna som avgör din, att du kan träffa bollen bättre oftare och på så vis kontrollera bollen bättre. Och många gånger räcker det för golfare som inte är de här riktiga nördarna som vill ner på 0 i handikapp eller så, utan bara vi har roligare på golfbanan.
Ja, precis. Då får du ju in golfglädjen igen. För det märker man ju själv. Och där håller säkert du med mig, Caroline. Just det här, när man får en sån här riktigt bra träff och man känner, shit, vad jäkla, vad kul det är.
Ja, alltså det handlar inte så här. Jag brukar säga till alltså, de som inte är liksom proffs att, amen, ingen slår ju bra slag hela tiden och alla behöver ju träna på någonting. Men det handlar ju såklart om också att slå så pass bra så att man tycker att det är kul liksom, att man kommer framåt och liksom att man kan göra par eller bogey eller något sånt där, så att man inte fastnar i och liksom man hackar, att man inte hackar sig fram och tycker att det här liksom är skit.
Och jag kommer ofta tillbaka i både när jag har nya golfare men även de här erfarna som kan, eller de som spelat ett tag och inte tycker det är så roligt längre eller kanske aldrig riktigt har lossnat. Amerikanska golfförbundet, även USGA vill jag minnas, gjorde ju 2017 tror jag det var en undersökning om varför golfare slutade. De som hade börjat slutade väldigt snabbt, och så kort och gott frågan varför. SGF har gjort liknande, men de har glömt bort en viktig del tycker jag, och varför jag alltid går på den amerikanska. Och det är att amerikanerna tog ju med just det du är inne på, curling, som kvaliteten på ditt eget spel. Och vad amerikanerna kom fram till var ju en lika stor anledning som varför du, till att du slutade, som tiden var att du inte tyckte du var tillräckligt bra tillräckligt ofta. Går du inte och plågas 4-5 timmar av att du hoppar runt bollen och duffar bollen 9-10 gånger? Det är inte kul. Det är inte kul för någon.
Det är det där hatkärleken. Och sen mellan alla de där skitslagen så kommer det där perfekta slaget som gör att man liksom lyfts upp igen.
Ja, och jag tänker också på, det är ju mycket långa spelet och liksom träna smart där och man kan träna hemma. Men hur är det liksom med det korta då? Alltså närspelet. kan man lika, alltså har, finns det några hemligheter där man kan träna smartare och där också? Det är, liksom, det är lite mer känsla där och lite mer, finns det någonting man kan göra?
Generellt sett, och min, vi kommer egentligen in på det, precis som vi pratade om det långa spelet tidigare, det här tråkiga, det här, det som funkar, att lägga mer energi på det, alltså spela så smart som möjligt, träna på att rulla bollen så mycket som det bara går, förutsatt att du spelar på banor du kan göra det, vilket är de flesta svenska. Lär dig, slår de här rullchipparna med 7, 8, 9 som de är så tråkiga det bara blir, men oj vad effektiva de är. Vi väljer ju ofta de här fina, coola slagen där bollen bara och landar precis bredvid flaggan, för det är det vi ser på tv. Men det är också där vi ökar risken och kommer garanterat att slå fler dåliga slag. Och jag kallar det 10-slagsregeln, den kan jag applicera på nybörjare som proffsspelare, och jag är säker på att proffsen arbetar efter den. Det är ju att om du har haft en viss situation och du ska välja slag eller välja vilket typ av slag du ska slå, om du hade haft 10 försök, vilket hade blivit bäst oftast? Och då, även för den som kanske inte tränar så mycket på rullchippa eller vad vi nu vill kalla det, kommer de troligtvis ändå vara där de är absolut bäst. I alla fall resultatmässigt.
Men du, det här med coola slag och snygga svingar, för att dra parallellen till frisören igen. Många gånger så tar man ju med sig en bild på en frisyr som man gillar och så säger man, ja men så här vill jag se ut. Är det samma sak i golfen? Alltså, har du en sving som du brukar referera till liksom, som idealsvingen på något sätt?
Korta svaret är nej. Utan jag kommer alltid referera tillbaka till bollträffen och det som sker när du träffar bollen, eftersom det är som bestämmer var bollen tar vägen. Tittar vi, Masters spelades bara för ett par dagar sedan, och toppspelarna i världen där, de ser olika ut när de svingar golfklubban, men de är väldigt, väldigt lika när de träffar bollen. Kan man alltid diskutera hur gör man det så effektivt som bara möjligt, och vi vet ju om alla olika forskning som pågår kring krafter, biomekanik och allt vad det heter, att det finns bättre och sämre sätt att göra det på om det är en konsekvent golfsving, bollträff och därigenom är resultatet ute efter. Men det måste man ju också alltid sätta i relation till, som vi var inne på tidigare, hur mycket tränar du, hur mycket lägger du ner på det här?
Din egen fysiska förutsättningar.
Och det är ju, till exempel, det är ju en Dustin Johnson, jag tycker hans golfsving är fantastisk, men jag skulle aldrig lära ut den till någon, för det är inte alla som är 2 meter långa och atletiska och rörliga som bara den.
Men vem har den konstigaste svingen då? Är det Jim Furyk eller vad heter han?
Jag tror det är TPI som ligger bakom det. Man brukar fråga vem är det som vill ha hans sving, och då brukar det inte vara någon som liksom säger ja, men det vill jag. Och så nästa fråga, vem vill ha hans bankkonto? För han har ju tjänat det fjärde mest i världshistorien på golfen, så han har ju tjänat rätt bra med pengar. Men jag tror att det som sticker ut just nu, det är ju såklart Matthew Wolffs fantastiska golfsving, den här härliga. Det är väl en Jim Furyk på steroider på sätt och vis, kan man väl säga. Men samtidigt, det finns mycket man kan göra, många sätt att göra det på. Det är ju också en del av det fantastiska med sporten.
Det finns lika många svingar som det finns personer, som man så fint brukar säga.
Exakt.
Jag är faktiskt också lite intresserad av det här, eller väldigt intresserad av det här, just med spelstrategi. För det är ju inte heller så många på amatörnivå som pratar om. Men när man kommer upp lite så är det ju väldigt mycket prat om just det här med liksom, spelstrategin. Hur viktig är den, och vad kan man faktiskt tänka på en amatörnivå också?
Ja, spelstrategin är nog lika viktig för en klubbgolfare som för ett proffs, om man tänker rent och skärt resultat. Alltså, hur ska jag få så mycket poäng som möjligt så ofta som möjligt? Det är också därför proffsen bygger upp sin strategi. Hur ska jag skjuta så låga skåror som möjligt så ofta som möjligt? Och där, i min värld, så är det så att de flesta klubbgolfare de spelar bara, de har bara en strategi, och det är alltid slå bollen så långt som möjligt. Det är alltid driven på par 4 och par 5. Det är alltid, när bollen ligger på fairway, då är det klubban som ska gå absolut längst, oavsett om jag tycker om den eller inte, ska man bomba bollen så långt det bara går. Och som jag då säger också, hoppas på det bästa. Att man väljer klubbor man inte kanske är jättebekväm med, för att om det går bra, då går det bra. Jag nämnde coachen lite tidigare, och det här är ju en del jag verkligen tycker är jättekul att göra och försöker göra lite videos kring också, och det är hur du väljer att spela där ute. Golfare tror ju verkligen att om jag inte slår diven på en par 4, då kan jag kunna plocka upp bollen och så är det ett streck. Liksom.
Men där har du väl det här klassiska män som kanske säger, ja men fan, spelar du kärringsspel? Bara de kanske spelar kort och rakt, men de spelar ju smart. Och i slutändan kanske det är den personen som vinner.
Och ja, jag säger alltid det så här, att du måste ju naturligtvis vara dig själv närmast, säga vad är det jag tycker vad behöver jag göra för att ha roligt och allt vad det är. Men de flesta golfare jag träffar, de går ut och spelar golf för att de vill skåra så bra som möjligt. Och så väljer de en strategi som är upplagd för att inte skåra så bra som möjligt. Och det är ofta där jag tycker om att reta golfare. Att du får välja lite grann. Antingen har du, vad jag hör ofta, men det är inte kul om jag inte slår driver överallt. Nej, men absolut. Men om du, målet är att ha roligt via att slå driver på alla par 4 och par 5. Köp det. Det ska inte jag säga emot. Men om målet är att ha roligt för att du vill ha ett bra resultat, då är troligtvis lösningen någonting annat. Och där är ju egot, som du säger, troligtvis många gånger i vägen. Att men, jag slår inte driven därför jag inte kan kontrollera den. Och det tycker jag inte om. Den känslan gillar jag inte. Utan då slår vi och hoppas på det bästa.
Det är väl som hormonstinna tonårskillar som alltid plockar fram den här klubban. Och så ligger de 30 meter in i skogen också. Det blev jättelångt, ja, men det blev snett också.
Ja, och där är det ju, jag tror det, man kan skämta om det, men samtidigt tror jag det är väldigt mycket sanning i det. Att man, du är inne på, nästan är orolig för vad andra ska tycka när man spelar och allt vad det är. Och återigen, titta på Masters i helgen. Vi såg spelare som stod på fyra med, som var 450 meter, de slår ändå ut med en järnklubba eller en hybrid ibland. Den enda vi ser som gör klubbgolfsvariationer eller strategin just nu kanske är ju Bryson. Och det funkar. Han är ett jättebra exempel. Det funkar när det funkar, och när det inte funkar då kostar det ganska bra.
Om man vill bli stabilare spelare, vad ska man liksom tänka på?
Ja, jag tror att en jämn golfare är ju, det är som du säger, det är en stor järnbryter för alla golfare. Det blir jämnare. Jag brukar nämna, alltid börja den diskussionen med att säga att 2020 var skillnaden på Rory McIlroys bästa och sämsta runda. Differens på strax över 20 slag, jag tror det var 22 eller 23. Och han är rätt duktig tycker jag, och det ser ut så för de flesta golfproffs på både dam här sidan att vi har mycket större variation i våra runder än vad golfare vill tro. Alltså man tror kanske att proffsen alltid skjuter runt par. Det gör de ju ibland. Och ibland skjuter de 10 under par, ibland kan de också vara 10 över. Det innebär ju också att vi som klubbgolfare måste kanske acceptera att den här variationen alltid finns där. Vi kommer inte undan den här kurvan som jag ritar med fingret som ingen ser just nu. Men man kan ju naturligtvis göra vissa saker för att göra det lite resultat jämnare. Och två saker ändå vi redan pratade om. Spelstrategi är en enorm sådan. Alltså, väljer strategi för att få jämnare resultat eller väljer strategi för att blixtra till när det väl funkar. Som sagt, de flesta golfare spelar efter att när det här funkar, då kommer det här bli jättebra. Men när de inte funkar, då funkar det inte alls. Och där kan man göra väldigt mycket klokare val. Samma sak med, som sagt, bara val av slag från situation till situation. Att spela på den delen som faktiskt kommer ge dig bäst resultat oftast. Min favorit är golfare som slår de här, vi använder det floppslag eller de här höga inspelen som ett exempel, och de slår ett sånt slag och lyckas slå jättenära flaggan, och så är det typ noll reaktion överhuvudtaget. Man bara, ja men det var ju så jag planerade att göra. Istället för att man inser att ja, men på 10 försök har du troligtvis bara gjort en sån, eller kanske på 50 försök har du lyckats med det här en gång. Och där kommer vi till det här lite klokare val, det kommer troligtvis ge dig en bättre upplevelse där ute, och samma sak rakt igenom. Sen kan du naturligtvis träna klokare. Som sagt, vad jag lägger mycket energi på är att träna på bollträffen. Många av oss tror att bollträff och teknik är gifta med varandra, så att om min teknik förbättras så kommer min bollträff förbättras och vice versa. Men de är ju faktiskt, de hjälper varandra väldigt, väldigt mycket, men de är inte gifta med varandra, brukar jag säga. Så att även om din teknik blir bättre kan du fortfarande träffa bollen dåligt, eller det är inte nödvändigtvis att din bollträff blir bättre. Så många gånger när jag pratar jämnhet så är det både strategi, men också träna på rätt saker som oftast inte är teknik. Tror det är när det gäller jämnhet i alla fall.
Det där fick jag problem med. För jag hade tidigare både glasögon och linser. Och de ger olika, eller gav olika avståndskänsla ner till gräset och bollen. Och samtidigt då, ute på golfbanan så blåser det ofta lite och sådär, och du vet, man blir torr i ögonen, så att spela med linser funkar inte för mig, därför att jag fick fel, jag toppade nästan liksom alla bollar.
Det är inte helt ovanligt, kan jag säga, oavsett om det är man går från linser till glasögon eller helt enkelt bara byter glasögon eller byter linser, får en helt annan upplevelse. Och det är klart, du, mycket är ju handkoordination, och tar du bort ögonen från den ekvationen eller försvårar du för ögonen, så kommer det ju påverka oss hela vägen. Återigen, jag tror det är det många gör även om man tar bort glasögon och linser, att vi tränar på öga handkoordination i ett väldigt specifikt läge eftersom branschen är platt och fin och bra. Mm. Och sen går vi ut och så lutar det väldigt mycket eller det är högt gräs som sagt för bollen och så blir vi från och att vi inte kan slå bollen därifrån. Yes. Så att det är mycket som går in i det där och man ska aldrig ta bort det som faktiskt påverkar. Man ska aldrig förminska hur mycket det faktiskt är som påverkar från bollträff till jämnhet av spelare. Och ibland kan man inte göra så mycket, men som du säger, Jenny, vi måste ju kunna se med våra ögon även annat än golfspelare liksom. Men nummer ett, att som du har märkt nu, att acceptera att okay, det här är någonting som jag kanske måste märka vänja mig vid igen eller på något annat sätt. Liksom, återigen, kom tillbaka till det där, göra jobbet och vänja mig vid de nya grejerna och få det att funka.
Jag har gjort jobbet för jag har opererat mig, så nu behöver jag varken eller. Men du Max, jag tänker på det här, det som du sa just nu. Hur stor del spelar i prestationen och så spelar den här att ha en bra slagrutin in?
Jag skulle säga att den är väldigt, väldigt, väldigt viktig. Om vi tar steget ut från orange till golfbanan så vet jag, jag snor Vision 54s värld lite grann och säger att när vi kommer ut på golfbanan då är det nog 80% hur du behandlar eller hur du beter dig som människa där ute. Mm. Alltså hur du pratar med dig själv, hur du, valen du gör, hur du väljer fokuserar och allt sånt här. Så när vi väl tar steget ifrån ranch till bana och verkligen prestation, att bygga en bra rutin och hitta ett sätt som verkligen funkar för varje spelare. Om vi pratar hemligheter till jämn golf så har vi extremt mycket att hämta där. Mm. Jag vill säga 80-20 då. 80% med en bra rutin, en bra, det vi kallar human skills via Vision 54, alltså hur du beter dig där ute.
Wow.
80-20-regeln alltså.
Så man ska alltså det är mycket att satsa på rutiner alltså. Men det tror jag verkligen jättemycket på. Och jag vet, när jag började spela så sa många mycket, mycket bättre spelare än mig, eller många bra spelare sa till mig just det här att man ska ju träna in. Man tränar ju så mycket också på slag och rutiner för att när de sitter så slipper man ju tänka på rutinen. Att man kan ju börja, då spelar man med känsla istället. Och det är ju det man vill uppnå. Man vill ju inte gå ut på banan och inte behöva tänka. För det är ofta tankarna som gör att man börjar toppa eller duffa eller slå dåligt. Så att skaffa den här bra rutinen så att det liksom får in känslan. Är det rätt, tycker du?
Det är ett jättebra sätt. Och vad jag beskriver ofta som är att du där ute på banan vill du bara se till att du inte hamnar i vägen för dig själv.
Mm.
Det gäller ju alla golfare. När vi står på ranchen så kan vi slå fantastiska slag i förhållande till den nivån av golfare där.
Mm.
Och så ställer vi oss på första tio och sen en annan vanlig fråga jag får är, men vad är det jag gör på banan? Och många golfare hamnar ju i det tekniska, så hur är min teknik på banan?
Mm.
För det känns ju, för många golfare tror jag, som att man har en helt annan golfsving.
Mm.
För mig som tränare, som ibland är med spelarna både på ranchen och på banan, men det ser exakt likadant ut. Men så du är inne på, Caroline, det här, vad hamnar ditt tankar, vad hamnar ditt fokus, ja. Det är en annan press och stress, och det är ju där en bra rutin, en pre-shot rutin och även hur du tänker och behandlar dig själv under slaget och efter slaget kommer spela jättestor roll.
Mm.
Men om vi säger som så att det är svårt att få golfare och släppa driver och titta på närspelet, då ska vi inte prata om hur det är för dem att släppa golftekniken och gå in på det här mer mänskliga skillsen, om vi kallar dem för det.
Men du, vilka är dina tre bästa tips för en bättre slagrutin då?
Prova sig fram, nummer ett. Hitta det som funkar. Många golfare gör ju en sak. På ranchen använder de ingen rutin alls. Upp på banan försöker de skapa den på ranchen och försöker hitta vad som känns bra för dig. Och där återigen kan vi använda proffsen. Vi ser aldrig ett proffs gör exakt likadant som någon annan. De hittar sina grejer som funkar. Det finns inga rätt eller fel, men kan vara en sekund och den kan vara 10 sekunder. Vi har ju faktiskt regler på att det inte får vara längre än typ 45, men jag är inte medspelarna toka. Hitta något som funkar och använd den överallt. Även om du står och tränar på ranchen, se till att du tränar med din rutin, för det är den rutinen sen som kommer hjälpa dig att låsa upp din potential på golfbanan. Och det viktigaste kanske i hela den där rutinen är att den börjar innan du slår slaget. Men den är också slut. Den är inte slut när du träffar bollen. Den är slut efter att du har slagit ett slag och faktiskt utvärderat din insats. Och där kan vi kan göra så mycket bra om vi lär oss utvärdera oss själva och vara lite mer positiva och helt enkelt hjälpa oss själva att se det positiva med slagen. Även när bollen kanske inte går exakt dit vi vill.
Mm. Mm. Så sant. Så sant. Ja.
Ja, men gud, vilka bra tips vi får här nu.
Ja, gud. Vilken säsong vi kommer ha.
Vi kommer inte kunna skylla på någonting, Caroline.
Vi börjar ju också närma oss slutet av denna trevliga pratstund.
Privatlektion nästan.
Det är nästan så att vi får ge Max betalt för det här, känner jag. Ja. men vi brukar avrunda med att gästen får säga sin drömfyrboll. Och då behöver det inte vara golfspelare. Det kan vara i princip vem som helst. Men vilka skulle du vilja spela med?
Mm. Det är ju intressant hur svår fråga det faktiskt är i min värld.
Ja.
jag har två klara. Den ena är Tiger Woods, den andra är Ben Hogan. Nummer tre, Annika Sörenstam.
Ja. Ja. Härlig fyrboll.
Så jag höll mig till tre golfare. Det var den världen jag lever i.
Uppenbarligen. Men det är ingen fel fyrboll i alla fall. Jag hade gärna hängt med som caddy i den också.
Jag tror det kan vara många intressanta. Mycket bra lärdomar om inte annat.
Ja. Men Max, stort, stort, stort tack för att du var med här i Fairway with Olsson och Blixt. Det gav mig jättemycket tips och tankar inför säsongen. Eller vad säger du, Jenny?
Ja, verkligen. Absolut. Och vi kan väl säga så här till alla lyssnare. Är det så att ni har några frågor, så skicka in dem till oss med ett DM. Så ska vi be Max om hjälp att besvara dem på bästa sätt.
Stort lycka till i sommar och för säsongen, Max. Och ser fram
emot... Vi kommer även ner och hälsa på.
Verkligen.
Ni är välkomna, så hörni. Det lovar jag er. Stort tack för att jag fick vara med. Alltid lika kul att snacka golf från massa olika vinklar.
Absolut. Härligt. Tack. Och ni där ute, glöm inte att följa oss på Instagram. Vi finns på Fairway Olsson Blixt där. Och,
ja.
Mm.
Och så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi. Ha det så bra. Hej då.
Hej då.
This podcast is brought to you by With Hoof.